Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
HIF-podden bjuder på en intervju med Andreas Granqvist. Jag, Erik Persson, träffade HIFs och svenska landslagets lagkapten för ett långt samtal om glädjen över att bli uttagen till EM, den uppmärksammade Instagram-bilden och om baksidan med att vara granen med hela svenska folket. Mittbacken pratar också om det hårda klimatet i Helsingborg, att han mycket väl kan återvända till Krasnodar och varför ryska ligan är attraktiv för svenska spelare. Under sista halvtimmen blir det störst fokus på HIF där Granqvist bland annat pratar om en av klubbens största talanger. Det och mycket mer i det 104 avsnittet av HIF-podden. Andreas Granqvist, vi sitter på ditt kontor på Olympia med behörigt avstånd i coronatider.
Absolut.
Det har gått mindre än ett dygn sedan det blev officiellt att du kom med i svenska landslagets EM-trupp. Hur mår du så här dagen efter med en nattsömn?
Nej, men det känns såklart jätteskoj. Det har ju varit min ambition sedan den dagen jag beslutade att fortsätta landslaget efter VM 2018 och... Det har varit en jobbig period från 19 fram tills egentligen idag med skador från och till. Men det känns ändå som 2021. Jag har kunnat spela ett antal matcher och kommit en bit på vägen så att säga. Så det känns väldigt skojigt för att vara med här nu och i en EM-trupp och få det avslutet jag önskar i landslaget. Så det har varit en tuff väg dit, men nu igår när truppen presenterades så känns det ju otroligt skönt att få det avklarat och kunna fokusera framåt.
Innan vi fördjupar oss i det här ämnet och mycket annat så börjar vi med en faktaruta. En simpel sådan. Ålder?
36.
Bor?
Helsingborg.
Familj?
Fru, två döttrar. Och en hund, får vi inte glömma.
Okej. Vad är det för?
En chefer.
Okej. Tyngsta merit?
Kvartsfinal i VM.
Favorit fotbollsspelare? Det behöver nödvändigtvis inte vara den bästa, men din favorit fotbollsspelare?
Jag brukar ju säga att jag har ingen så direkt, men jag får väl ta en mittback med tanke på att jag är det, så jag tar Sergio Ramos.
Fritidsintresse?
Golf, paddel.
Det måste du ha till frukost.
Inget. Jag äter sällan. Nej, men det blir väl gröt här på Olympia.
Inspiratör?
Föräldrarna.
Ditt livs värsta ögonblick?
Oj. Det vet jag faktiskt inget direkt så jag kan komma på. Jag tror inte jag haft någon sån här jätte, men skadeperioden här i Helsingborg.
Ditt livs bästa ögonblick?
När mina döttrar föddes.
Efter att EM-truppen blev officiell så gick du in på Instagram och la ut en liten montagebild från den franska dramakomedin En oväntad vänskap där förbundskapten Jan Andersson körde i en rullstol.
Det var väl passande efter ett antal kommentarer och ett ganska stort tryck efter uttagningen. Så nej, jag tycker det är ganska roligt. Jag sa till dig i intervjun också att jag har lärt mig med åren att inte ta åt mig eller bry mig så mycket vad folk har för åsikter om de har haft under hela min karriär så att säga. Så, men jag tyckte det var en rolig bild och passande att lägga ut efter truppen släpptes.
Vilka reaktioner har du fått till dig efter att det här blev officiellt?
Nej, men det, jag som sagt, jag är inte inne på så mycket och försöker inte titta på så mycket på olika saker, men det har varit blandat, men jag har ju fått extremt mycket av min familj, närmsta vänner runt omkring som har skickat och gratulerat, så det känns såklart skoj.
Hur går det då till när man blir uttagen till en mästerskapstrupp? Jag förstår att Jan Andersson ringde dig dagen innan det blev officiellt. Hur går den processen till och hur funkar ett sånt samtal?
Nej, men det har varit olika i de andra mästerskapen eller de senaste VM och EM innan dess, så har man ju vetat sin plats så att säga. Så då har man inte fått något samtal innan uttagningen, utan man har mer eller vetat att man är med i truppen. Såklart inför det här mästerskapet så har jag själv varit ovisst hur min kropp är och vilken status jag har och om jag är aktuell ens för egen del. Sen såklart har jag och Janne haft en dialog här innan marssamlingen, under marssamlingen och efter marssamlingen, och det blir mer intensivt här de senaste dagarna när det väl var dags att ta ut truppen. Så jag hade ett snack med han innan matchen mot Öster, och sen hade vi ett snack efter matchen dagarna efter, så in tills då dagen innan truppen togs ut, och där han meddelade att jag var med i truppen. Så vi har haft en väldigt bra och öppen dialog hela vägen, och så det var ett bra snack, och det var såklart en glädje när jag väl fick reda på att jag var uttagen.
Knöt du näven när det blev klart att det skulle vara 26 spelare i den här truppen, att det är tillåtet numera istället för 23? Såg du din chans där?
Nej, det tycker jag väl inte speciellt. Att det är klart att det underlättar ju på så sätt att det är tre spelare till som kunde vara med i truppen. Så det är klart att det gör beslutet kanske ännu enklare för Janne, och det öppnar upp att om jag nu skulle komma med att det blir en plats till, och om han skulle välja fem mittbackar. Så det är klart att det gjorde det underlättar helt enkelt. Men sen visste man inte ändå om man skulle bli uttagen.
När började du tro på att det kanske är?
Nej, men jag har trott på det hela tiden. Alltså, jag har inte sagt att jag hade som ambition att vara med. Sen har det ju varit en jobbig period med skadan. Men jag kände väl ändå efter marssamlingen, där jag kände jag hängde med ganska bra och skadan höll så att säga, att jag kände nu är jag på rätt väg. Och sen efter matcherna då mot Sundsvall och Örgryte, där tycker jag bra matcher efter förutsättningar att varit borta så länge och kommer in i en tuff bortamatch mot Sundsvall på konstgräs, och sen en hemmamatch mot Örgryte där vi totalt dominerar. Så efter det kändes det ju väldigt positivt. Sen kom ju den här med ryggen, och då klart spred sig en oro, och vi trodde ju att den skulle gå över efter bara ett få antal dagar, men det hängde ju i ganska länge här. Så det är klart att då blev man lite orolig och tänkte att ska nu ryggen paja möjligheten att bli uttagen. Men det höll, och jag är inte helt hundra i ryggen ännu, men det går verkligen på rätt håll, och jag hoppas såklart kunna spela här på söndag, eller jag kommer att spela på söndag om ingenting händer här under veckans gång så att säga. Så jag ser fram emot det.
Idag är det onsdag. Du spelar inte i kvällens extrainsatta superettamatch, som man får säga, siktar mot Kais på söndag. Hur mår ryggen här och nu, och liksom, hur lång varit tror du att det kommer vara? Hur länge kommer du känna av det?
Nej, men jag hade nog spelat idag om medical och så hade släppt igenom det. Men samtidigt har vi spelat i lördags och jag har inte spelat på väldigt länge. Så att jag tycker det är ett klokt beslut för medical och mig och Jörgen då i spetsen att avvakta den här matchen och spela på söndag. Det man ska veta också är att de här matcherna har ju varit förutbestämda redan sedan schemat lades i vintras, så att skulle jag bli uttagen så skulle de här matcherna ligga på de här datumen. Så det är inte så att vi visste ju när truppen släppte, eller innan truppen släpptes, att jag inte kunde spela den här matchen när besluten togs i vintras. Så det är klart att många kan tycka och tänka att ja, nu ändrar vi matchen så kan jag inte spela. Men det här spelschemat, de här fem matcherna som är flyttade, de var ju redan beslutade redan i vintras om jag blir uttagen i truppen. Så det är klart att folk kan tycka och tänka om det, men jag hade spelat om jag själv hade fått välja, men jag siktar istället för att ta några extra dagar här nu och se till att vara ett steg längre fram inför matchen mot Gais.
Vilka personer har varit viktigast för dig i EM-jakten?
De viktigaste personerna är de som är nära mig, min familj, mina lagkamrater, mina tränare, de som jag verkligen lyssnar på och bryr mig om vad de har för åsikter. Det är bruset som är runt omkring, både här i Helsingborg, som där många som har åsikter här också, och runt omkring i Sverige. Det lyssnar jag inte på och bryr mig inte så mycket om, utan jag fokuserar på de som är nära mig och de som verkligen betyder någonting för mig.
Misstänker att Dale Reese är en av av de personerna med tanke på sina kunskaper också, som ju värvades till HIF, till det medicinska teamet i vintras och även i verksamhet i svenska landslaget.
Ja, med både Dale och Marcus som har kommit in i det medicinska, Maja Harald då, och i spetsen med några andra läkare som vi har här i föreningen. De har gjort ett otroligt jobb under hela försäsongen sen de kom in och byggt upp det på ett annat sätt än vad jag gjort innan. Så det är klart att det känns fantastiskt skoj för egen del att jag har kommit så pass långt nu att jag kan spela fotboll igen. För det kan jag vara ärlig och säga att jag var inte säker på att jag skulle göra det inför säsongen. Och där har Dale ett väldigt stort, ett stort betydande för att jag kan göra det igen. Så det är klart att han kommer jag vara evigt tacksam till att jag lyckades ta mig tillbaka och förhoppningsvis kan spela hela den här säsongen.
Vad är det han har? För det är ju folk som berättar att han trollar ju med vissa kroppar ibland och liksom löser alla knutar.
Nej, men han har ju en otrolig erfarenhet. Han börjar komma ut på åren, så han är 66 och fyllde för någon vecka sedan. Och han har ju kommer ju från USA och varit där och gjort en stor utbildning där. Och sen har han varit i Sverige under många, många år och jobbat i många olika föreningar, många olika landslag. Så han har ju byggt upp sig en otrolig erfarenhet. Och sen har han ett otroligt kontaktnät. Eller nätverk med kontakter som han kan bolla frågor med och bolla tankar med. Så man har fått lära sig mycket hur ryggen och ljumsken och kroppen fungerar. Det är mycket som påverkar. Vi har jobbat med helheten mycket mer nu än vad vi gjort innan. Att det är inte bara ljumsken som har varit problemet, utan det har varit mycket annat som har varit problem. Med tanke på att jag har skyddat ljumsken under väldigt lång tid. Så han har en otrolig erfarenhet och otrolig kunskap.
För de som inte helt hänger med, det började ju faktiskt på en konstgräsplan i februari 2019 i en försäsongsmatch mot Kalmar.
Ja.
Efteråt var du ute och sa att du tyckte att det skulle förbjudas konstgräsplaner i Sverige. Åtminstone de sydliga breddgraderna. Men du kunde inte ana vad du råkade ut för den dagen. För sen drog det igång, även om du spelade 22 allsvenska matcher det året.
Nej, men jag var ju förmodligen, om man tittar tillbaka, så var jag väldigt dumrisk. Men jag har aldrig varit skadad och det kändes ändå som att det inte var något allvarligt när jag fortsatte. Det gjorde ont, men man tyckte ändå man kunde hantera det. Jag har en ganska hög smärttolerans och jag brukar inte vilja kasta in handduken och inte träna och spela matcher. Men det blev successivt sämre hela tiden och till sist gick det inte med. Men förmodligen var det väl en skada redan där första gången där i Kalmar som var kanske en mindre bristning. Som jag bara förvarar hela tiden till att bli en kronisk status. Att ljumsken inte kommer att läka igen som den ska. Så det är klart att, som jag sagt varje gång, hade man tittat tillbaka i spegeln så hade jag tagit några dagar, några veckor kanske där direkt när det väl hände och fått ljumsken att läka 100% och sen börjat om. Men vi hade en serie som startade efter några veckor där och som sagt, jag har inte varit skadad innan och jag tycker inte om att träna och inte spela match.
Du har själv sagt att det finns ingen goodwill från Jan Anderssons sida att ta med dig bara för att du är hans lagkapten och att ni har en bra relation och att du har varit tvungen att prestera i klubblaget för att komma med i den här mästerskapstruppen. Har du verkligen gjort det? Har du verkligen blivit så? Har du verkligen presterat?
Ja, alltså det är som sagt det är väldigt varierande åsikter om det är också säkert och framförallt här i Helsingborg och kanske lite annan ställen, men jag vet ju vad jag har gjort i matcherna och vi har ju statistik och sen tittat på och runt omkring och Sundsvall tycker jag är en bra match, Örgut tycker jag är en bra match, Jönköping inte alls, för det skulle jag egentligen inte spelat. Sen har jag inte spelat mer, sen var det Österna 70 minuter någonting där jag hade några trevliga dueller med James där jag vinner med i alla fall 90% av dem och så. Sen vet jag att jag kan mycket mer och framförallt offensivt med bollen och bygga upp vårt anfallsspel på ett annat sätt, men försvarsmässigt tycker jag har suttit ganska bra. Vi fick reda på igår av Jörgen och vi har fått statistik av något företag som har gjort de första 6 matcherna i Superettan Allsvenskan och vi i Superettan är vi säkraste laget som har släppt in minst chanser mot oss under de här 6 omgångarna. Vi är otroligt stabila och motståndarna har extremt svårt att göra mål mot oss och skapa chanser. Sen har jag en annan krav på mig mot vad kanske många andra har. Att många förväntar sig att jag ska gå in och totalt sticka ut på ett annat sätt. Och de griper nog inte riktigt på hur fotboll fungerar. Det är en lagsport och jag är en del av 11 spelare som startar. Sen har jag också ett krav på mig själv att jag ska göra mycket i matcherna och ta ansvar både på och utanför. Och där känner jag väl själv, framförallt i anfallsspelet med bollen, har jag varit lite för försiktig, och det hänger säkert lite ihop med ryggen här i slutet här mot Jönköping och mot Östern och senast. Men förhoppningsvis kommer det bara bli bättre, och jag vet att det är en lång säsong. Jag har spelat sex matcher har vi spelat, och jag har spelat 3,5 av dem av 30, så. Och innan dess har jag inte spelat på 2 år nästan någonting. Så det kommer ju ta lite tid. Jag är 36 år och varit borta från fotboll väldigt länge. Men jag är på rätt väg.
I gråningen var du ju en målspruta. Mm. Och du har gjort det känt som en offensiv back. Och du har blivit x antal mål i landslaget också. Mm. Sen du kom tillbaka till HIF sommaren 2018. Har du varit samma offensiva mittback som du har varit tidigare?
Jag skulle vilja säga bara 18 efter VM. Där jag var frisk. För då kände jag att jag var trygg i det, och jag kände inget problem med att göra det. Men med skadan kom där 19, så har jag blivit försiktig. Jag har ju velat skydda min ljumske och inte vågat göra det jag vill göra i alla moment. Och jag hoppas att nu med att ljumsken är så pass frisk nu, så jag känner inte att jag är orolig över den längre. Så då hoppas jag också när ryggen nu släpper här förhoppningsvis helt, att jag vågar ta det ansvaret igen och vågar ta fram boll, vågar vara mer offensiv i mitt spel. För det är ju en viktig del i mitt fotbollsspelande, så att säga. Så det är klart att det har blivit lidande med tanke på skadan.
Du har ju berättat i tidigare intervjuer att du till och med kastade dina kläder någon gång och var helt inställd på att karriären var över. Mm. Under vilken period var det som allra jobbigast här?
Det var väl 4 år där när jag hade upp den igen. Det var väl till och med mot Kalmar igen, var det inte så? Där...
Dina 54 minuter.
Och sen var det nog väl efter det. Jag hade något baksida där när jag kom tillbaka och tränade och lite sådana här grejer. Där jag kände att nu får det räcka. Jag orkar inte gå igenom den här perioden igen med all min frustration och allt vad det innebär. Så det, men sen med lite återtanke och snack med de närmsta och läkarteamet och tränarna och så försöker man ge den chans till, och då kände jag verkligen inför den här säsongen med det nya teamet och med tränare, medicinska allt runt omkring att vi är den sista chans.
Förra sommaren då när du var inne i rehab, då, om vi återkommer till Instagram, då la du ut lite videos när du körde rehab och bland annat med hashtaggen too much talk. Vad menar du?
Nej, men det är, som jag har sagt flera gånger, det är som sagt många åsikter och många skriver och tycker på olika ställen här i på sociala medier och framförallt här i Helsingborg är det extremt mycket snack av en del av våra egna supporter som tycker och tänker lite väl mycket och har inte den insikten om saker och ting, men ändå är ganska snabba på att skriva saker som inte stämmer. Så det, jag var rätt så trött på snacket som var under den perioden, men som sagt, det är bara att gilla läget. Folk kommer att tycka och tänka här ändå.
Kan du ge något konkret exempel på när det gick överstyr?
Nej, som sagt, jag orkar inte gå in på det igen nu. Men det är som sagt, det är många som tycker och tänker här i. Och det som kan störa mig mycket om folk ute i övriga Sverige tycker och tänker, så kan jag förstå det på ett annat sätt. Men när det väl är så kallade våra egna supporter som sprider massa skitsnack, då tar det lite hårdare än om det är någon annan.
För 3 sommar sedan så blev du granen, landsfadern, granen som aldrig bara, med hela svenska folket. Blev det för mycket sen? När du kom hem till HIF och klev ut ur VM-bubblan?
Ja, men det blev det. Det har ju varit ganska tydligt med att 18 funkade, för då levde man på det och var extremt skoj. Och så verkligen fram emot flytta hem. Jag har varit utomlands många, många år och komma hem efter en kvartsfinal och hjälpa HIF tillbaka i Allsvenskan som vi gjorde, som många redan glömt. Jag kom hem när jag var kanske en av den bästa tiden jag hade i min karriär och kommer hem och spelar Superettan och tar sig upp i Allsvenskan igen. Och var i bra form. Och ingen, jag själv eller någon annan kunde förutsäga att jag skulle få den här skadan. Och det, som jag har sagt flera gånger, jag har aldrig varit skadad innan min karriär. Och den kommer när jag ska komma hem och ta det nästa steget med HIF och ta oss tillbaka dit vi är hemma. Och kan inte vara med och påverka som jag vill. Så det är klart att det blir en frustration. Och när skadan kom och allt det vad det innebär. Och sen allt det som var runt omkring också med med sportchefsrollen som inte var så mycket, men det var allt annat också, att träffa folk och sponsorer och ställa ut på alla saker som det var. Så det är klart att det blev för mycket, för det fanns ju en otrolig frustration och irritation med skadan.
Ja, och när du då blev liksom verkligen känd över hela Sverige, du var ju med i Helenius Hörna, Robins och underhållningsprogram. Var det svårt att tacka nej?
Ja, men det var det, och det har jag faktiskt inte tyckt. Det var ju väldigt roligt. Det är saker som inte tog energi, utan det var extremt roligt. Och det var ju under 18, och då var det inga konstigheter, för då gick det ganska snabbt och sådär. Men det var ju mer eller mindre när skadan kom 19 och allt vad det innebar runt omkring det. Så det blev jobbigt.
För sen var du med i Vem kan slå Anja och Foppa, va? Var inte det under din rehabperiod?
Nej, det var väl i början av vintern. Jag kommer inte ens ihåg, men om det var början av 19 tror jag det var kanske. Eller mitt maj 19 eller någonting, va? Det var väl början av, kanske var början där av rehaben kanske det var. Men det spelades ju långt innan det släpptes.
Ja, men hur liksom tar man de besluten och liksom åka iväg på det? Var det en svår balansgång, och just det här med att inte kunna säga nej?
Ja, men det var nu som du säger, det var nu en balansgång det, av att inte kunna säga nej och samtidigt, ja, det är ett program som man tycker är ganska roligt också att vara med i, så det är klart det är en balansgång, men jag har inte tagit några beslut utan jag pratar med att vårt medicinska och föreningen när jag tar de här besluten, så det. Men det var så tidigt där, 19 tror jag det var. Sen efter sommaren 19 gjorde jag väl mer ingenting. Utan det var bara gym och den bubblan man hade där och frustrationen som fanns.
Tänkte du mycket på ditt varumärke och vad som händer efter karriären?
Nej, det gör jag faktiskt inte direkt. Utan jag tycker nog det ska bli ganska skönt en dag om man slutar av att det var så påpassad av allt och alla, så det, sen vet jag att jag har en betydande roll i föreningen och det, men jag kanske inte kommer bli lika mycket av mycket andra saker som det har varit under tiden man spelar, och framförallt med landslaget, för det är ett annat tryck på det sättet.
Vi fortsätter med att vrida tillbaka klockan till efter VM 2018, där det också spekulerades om du skulle sluta landslaget eller inte. Du hade dina funderingar, du valde att fortsätta. Hur nära var du att sluta i landslaget?
Ja, men det var väl 50-50 kanske, eller lite mer över att sluta. Det är svårt att toppa en kvartsfinal och det mästerskapet jag hade. Samtidigt ville jag ha lite tid efter att fundera. Jag ville prata med Janne. Jag ville prata lite med familj och såna grejer. Men landslaget har gett mig extremt mycket. Och att vara lagkapten för det svenska landslaget, det finns inget finare utav. Det är väl så för att vara kapten i HF kanske, som är i närheten. Men spela för landslaget är extremt stort. Och jag har haft en fantastisk tid. Och framförallt sen Janne och Peter kom in. Och jag kände att jag vill ge det chansen. Fortsätta och ge det möjligheten att spela ett mästerskap till. Och det fungerar ganska bra fram till skadan. Och var med och spela Nations League, vann den gruppen. Var med och tog oss vidare från EM-kvalet så att säga. Och sen, och det året där kvalet var jag ju halvskadad. Men jag,
2019.
Kunde, ja, precis. Men jag kunde ändå spela helt okej, tyckte jag. I mellanåt. Framförallt i landslaget. HF var det mycket sämre än vad det var i landslaget. Men det var nära. Men nu står vi här och dagen efter uttagningen. Och jag har lyckats ta med mig i truppen igen. Så det känns ju fantastiskt skoj. Sen vet jag också att jag går in i den här truppen på en annan situation än vad jag hade gjort om jag hade varit skadefri under hela den här perioden fram tills nu.
Ja, vi ska återkomma lite till Sveriges mittbacksuppsättning. Men först, hösten 2018, då var det intresse från Manchester United bland annat. Det har du själv bekräftat.
Där var nog intresse från olika klubbar.
Nu kan du väl säga, vad var det för intressenter som stod där i kön?
Men det, jag brukar inte prata om olika klubbar som har visat intresse, men det är klart när man spelar kvartsfinal och presterar på den nivån jag hade gjort i Ryssland inför mästerskapet och sen under mästerskapet, och det är klart att det kommer ett intresse, och sen här när jag var hemma och under hösten så kom det några förfrågningar till, men jag kände att jag var klar med utlandsäventyret som det kändes då. Men det fanns några klubbar som visade ett intresse, men som du är inne på det här med United så blev det aldrig konkret heller, men det fanns ett intresse.
Du fick inget kontraktsförslag från Manchester United.
Nej.
Och Krasnodars ägare och väl alla i Krasnodar älskar ju dig. Hur mycket har de legat på här liksom, efter att du lämnar klubben? Att, ja, men kan du inte återvända ändå? Eller har den dörren varit stängd efter VM-18?
Nej, den har inte varit stängd. Det har funnits några, ibland har det hänt lite saker som har kommit där. Det har funnits några frågan.
Lite saker, vad innefattar
det? Nej, men jag har en otrolig relation med den klubben och presidenten och allihopa. Och det har ju funnits sen för intresse både som spelare och nu senare tiden kan vara i någon annan roll i den föreningen. Men jag känner mig inte klar här i Helsingborg och jag har en spelarkarriär förhoppningsvis ett år till. Alltså detta året, sen tror jag det, vi får väl se vad som händer efter det. Men, och sen en annan roll här, men jag ser man väl själv i Krasnodar någon gång i framtiden i alla fall som någon typ av roll.
Som sportchef?
Det vet man aldrig vad det blir för typ av roll, men jag har otrolig tacksamhet i den klubben och trivdes extremt bra där i de 5 åren jag var där. Så vi får väl se vad framtiden har att erbjuda, men jag kan absolut se mig någon gång i Krasnodar igen.
Så de har alltså uttryckt ett intresse att du ska ta plats i deras sportsliga ledning också, så mycket kan man säga, eller?
Någonting åt det hållet kanske.
Okej. Har du övervägt det?
Nej, inte som det är i dagsläget, med tanke på att jag är spelare i Helsingborgs IF och vill spela den här säsongen och hjälpa ÖF tillbaka i Allsvenskan. Jag vill vara sportchef i Helsingborgs IF tills den dagen där styrelsen eller Joel eller någon annan inte tycker att jag bidrar, eller jag själv inte tycker att jag bidrar och hoppar av.
Joel Sandberg, klubbdirektör.
Ja, precis. Och sådär. Just nu är det inte det läget.
Vad är Krasnodar för klubb och varför har du fått så starka känslor för den klubben?
Men när jag kom till Krasnodar så var klubben väl 7 år gammal, 8 kanske, och var växande redan då. Jag tror åren innan hade de slutat 10-8 i högsta ligan när jag kom in. Fick från första stunden ett extremt stor roll av presidenten och tränaren och den sportsliga ledningen. En klubb som har fantastisk potential, fantastiska möjligheter. Och vi lyckades ta oss till cupfinal direkt och ta oss till topp 5 tror jag vi blev och fick spela här Europa-kval året efter. Och som sagt, jag hade min bästa tid i fotbollskarriären där. Jag utvecklades som spelare, som ledare ännu mer och fick spela i toppen varje år. Fick vara med i Europa varje år och hade en betydande roll i föreningen. Så det är klart att med det i bakgrunden så är det klart att föreningen har betytt otroligt mycket för mig. Och för, jag måste säga, de flesta klubbarna jag varit i har betytt mycket för mig. Grundningen, Wigan var en erfarenhet. Där kan man inte spela så mycket, men det var en lärorik period. Gråningen hade jag 3 fantastiska år där jag också fick ett otroligt stort förtroende, var kapten. Hade en otroligt bra relation med klubben, fansen där och trivdes extremt bra. Genoa också fick en stor roll. Bara inte kapten, men spelade och trivdes extremt bra där också och fick lära mig väldigt mycket. Men det var väl i Ryssland där jag tog ytterligare några steg och verkligen blev den spelaren jag var under den tiden där.
Tittar man på Krasnodars trupp nu så finns Kristoffer Olsson där, Viktor Claesson finns där, Marcus Berg har funnits där fram till nu. Har du legat bakom deras flyttar dit?
Man kan väl säga att jag har varit lite inblandad och varit med och påverkat lite, kan man väl säga.
På vilket sätt?
Nej, men det är väl klart att de, när det gäller svenska spelare och skandinaviska spelare överlag, så har de ju en del, har de ju pratat på mig och fått mina tankar och åsikter om vad jag tycker om de här spelarna och så jag har väl varit delaktig om man säger så.
Åt andra hållet då. Wanderson var ju i HF en period som du spelade med i Krasnodar. Finns det någon form av möjlighet att du skulle hämta någon spelare från Ryssland och Krasnodar om en sån möjlighet skulle dyka
sig? Ja, men det hoppas jag att man kan finna ett samarbete mellan klubbarna. De har en extremt skicklig och duktig akademi där också. Förmodligen en av de bättre i Europa. Han satsar extremt mycket på sin akademi. Och vi får se vad framtiden har att ge oss, men det är klart att det har funnits en dialog om det redan nu, om att kanske vissa spelare som inte just nu får spel till deras A-lag som är på precis under som behöver speltid, som kan finnas en möjlighet att få låna hit här och få spela här och utvecklas och så. Och i framtiden kanske också att vi lyckas sälja någon spelare till Krasnodar. Vi lyckas sälja inte Rostov, vi har varit på dem om Armin, för jag tycker att de skulle tagit annars för Rostov, men det gjorde de inte, utan det var Rostov som låg i framkant där. Så det kan säkert bli ett bra samarbete i framtiden.
Har du varit nära under någon gång att du har kommit spela från Krasnodar?
Nej, det har inte varit så långt. Vi har inte... de har haft mycket med sitt nu med Champions League och det de har haft. De har haft en tuff säsong för dem också. Och så, men det kan förhoppningsvis bli i framtiden såklart att vi har ett närmare samarbete.
Har de något bud på Armin Gigovic?
Nej.
Hur var hela den perioden när det spekulerades om Armin Gigovic under förra året och mestadels om en eventuell flytt? Till slut blev det i oktober någon gång till Rostov.
Mm.
Hur var det? Var det mycket sanning i alla rykten? Var det ett så massivt intresse som det pratades om?
Det var ett bra intresse. Men om du säger att det var kanske inte så många som hade ett konkret erbjudande som man kanske trodde utåt sett. Men det fanns en del klubbar som visade intresse. Sen var det väl en två, tre klubbar som var konkreta så att säga. Men vi var otroligt glada att vi hittade en lösning på det för som var bra för klubben och jättebra för Armin. Så det är jättekul att vi kan visa att våra produkter får spel till dem tidig ålder och gör det bra och sen lyckas ta sig ut i Europa och få spela där. Han har gjort jättebra röst och spelat mycket, så det sänder bra signaler för föreningen och framtiden.
En av de dyraste HIF-försäljningarna någonsin?
Ja, det ska jag nu säga att den är topp 5 i alla fall.
Hur viktigt var det att den försäljningen kom just nu? När det ekonomiska läget inte är det bästa?
Nej, absolut. Det var jätteviktigt i den situationen vi var i med pandemin och vilka de siffrorna det lutar åt för klubben. Så var det klart en extremt viktig försäljning för klubben och gjorde att vi fick lite lugn och ro och kunde bygga det lite mer långsiktigt och inte behöva stressa och ha panik att vi ligger lite sämre till än vad vi har i dagsläget. Så den var jätteviktig och vi är en säljande klubb. Vi måste vara en säljande klubb för att komma tillbaka dit vi har hemma och det är en strategi som vi har i föreningen också, att vi vill bygga det långsiktigt nu. Vi håller på att jobba med akademin, vi håller på att jobba med att föryngra och hitta den mixen så att det blir bra. Det går inte bara att ta in 15 lokala och yngre killar och tro att det ska gå av sig själv, utan det gäller att vi bygger det långsiktigt nu och bygger det rätt från början och man börjar med en mix av egna produkter från hela vägen från akademin och i närområdet och runt omkring och jag tycker det går åt rätt håll.
När ni övervägde att sälja Armin Gigovic då, ni låg också pyrt till i den allsvenska tabellen och det var en startspelare.
Ja.
Hur såg den där vågskålen ut?
Nej, alltså det är klart att våra startspelare, när vi säljer dem så är det klart att det har vi inte spelare bakom som går in och levererar, så klart det blir jobbigt, men jag tyckte ändå vi hade en bra täckning på den positionen när Armin blev såld och det var i slutet av säsongen och det var viktigt för klubben och det var bra för Armin, så jag tycker att det blev ett bra beslut för alla inblandade.
Om vi stannar lite i Ryssland, det finns många svenska spelare där. Jordan Larsson, med flera. Det är lite nya Holland över ryska lägen, eller många svenska spelare som skeppas dit.
Nej, men jag tror, om inte jag är helt snett på det, så var det väl Pontus och Rasmus Hjelm som var de två första där. Sen kom väl jag. Och de gjorde extremt bra i CSKA Moskva, var väldigt omtyckta i föreningen och runt omkring. Jag gjorde det väl ganska bra i Krasnodar och nu de som har kommit hit efter, Claesson och Kristoffer och Marcus, har gjort det väldigt bra och nu är det ett antal till i olika klubbar. Så jag tror att ryska klubbar, ryska lag ser det som att svenska spelare levererar bra killar, bra karaktärer och jobbar alltid hårt och gör det bra ifrån sig. Så jag tror det är många ryska lag tittar nu lite åt det svenska hållet och det är kul.
Det är nog många svenska fotbollsälskare som har dålig koll på vad det är för fotboll i ryska ligan?
Ja, men jag tror det är en ganska blandad spelstil. Många lag är hårda. Det finns inga enkla matcher. Väldigt många lag är hårt jobbande. Men jag skulle säga topp 6-7 är det ren kvalitet. De håller en hög nivå. Så det är en bra nivå. Bra liga. Jag tror de rankas 6 eller 7. Jag vet inte om Porto. Vi gick förbi Porto under den tiden jag var där. Jag vet inte om Porto har gått förbi igen. Men de ligger väl 6 eller 7 i Europa. En mix av engelsk, holländsk, italiensk fotboll kanske man ska säga. Så det är ingen tiki-taka fotboll. Alla lag spelar inte som holländska lag och alla är inte lika taktiska skickliga som italienska. Men det är en bra mix av alla. En del av varva extremt mycket sydamerikanska spelare. En del av lite mer europeiska, så det är en bra mix av allt.
Jordan Larsson som har flyttat till HIF från Högerborg. Har gjort succé i Spartak Moskva och är med i EM-truppen och ska vara med i ett mästerskap precis som hans pappa var.
Yes.
Du som har följt Jordans resa, vad säger du om
det? Nej, det är jättekul. Jag har skickat lite sms med han redan innan och gratulerat han till en fantastisk säsong, och igår skickade jag till han såklart och gratulerat till platsen. Jag tycker han är väl värd den efter den säsong han har gjort och så det ska bli kul att få se han i den svenska tröjan. Jag har aldrig spelat med han. Kan vara tränat med han någon gång. Så det är super kul att få se han. Jag mötte han när han var i Norrköping. Så det sparkade ner. Han fick ett kort. Så får vi sparka ner han lite på träningen i landslaget. Men det är jättekul. Som sagt, jag känner ju han väldigt bra. Jag känner hans far extremt bra. Så det är super kul att få träna med han och spela i samma lag nu i ett mästerskap.
Vad har han i sin verktygslåda?
Nej, men han har som sin far en otrolig spelförståelse. Sen har han ju en grym vänsterfot, bra avslutsförmåga, bra teknik. Han har en bra mix av det mesta som en forward ska ha. Så jag tycker det är otroligt starkt. Och han var i vägen sväng, kom tillbaka, gjorde extremt bra i Norrköping och fick chansen att komma ut igen och tog den chansen. Så det är inte lätt när man varit ute en gång och kommer tillbaka och sen tar sig ut igen och lyckas. Det krävs en otrolig karaktär för att göra det. Så det gläds verkligen med han.
Vilka chanser ser du att han får speltid i sommar?
Jättesvårt att spekulera. Det är inte jag som tar ut laget och så, men det är klart att det är fyra forwards i truppen. Sen vet vi också att det är ett antal spelare till som kan spela forwards, som kanske är uttagen som ytterkantspelare i truppen men som också kan spela forwards. Så det är tuff konkurrens, men han ska bara komma in och fortsätta på den vägen han har gjort nu under säsongen och träna på hårt och så får vi se om det räcker till spel till det. Det är ett angenämt problem för Janne att ha bra spelare i truppen.
Det blir ju VM-succé senast, men du har aldrig varit med om att gå vidare från ett EM.
Nej, men jag tror det är så. Jag tror faktiskt sedan 2008. Jag var med för det 3 EM, va?
2008, 2012, 2016.
Jag tror inte vi går vidare än en gång, så det är på tiden vi gör det nu.
Vad krävs?
Nej, men ofta är det ju jag tror det var Lustig som sa det igår, att normalt sett möter vi alltid på det pappret om man säger det som vi ska slå i gruppen, inte favoriterna, så nu möter vi favoriterna första matchen, så då kanske man kan ha råd och kanske inte. Vi vill alltid vinna första matchen för att få en god känsla, men när man har kniven på strupen där att möta det laget som man måste slå för att ha chansen, då är det jättejobbigt första matchen. Nu möter vi Spanien direkt och förhoppningsvis får vi med oss ett bra resultat. Sen har vi Polen, Slaken tror jag det. Så det blir. Och sen tror jag också det är två bästa treorna som går vidare, tror jag. Så det finns bra möjligheter och goda förutsättningar för att ta oss vidare från gruppen.
Det är väl till och med de fyra
bästa. Är de fyra bästa?
Jag tänker helt så kanske galet med mina matematiska kunskaper.
Så kanske det är till och med. Så det är ytterligare några platser till.
Men är det en nackdel att få det liksom högst rankade laget i första matchen?
Nej, jag tror det är en fördel. Jag tror det är en fördel. Eller?
Det säger du nu.
Nej, men ja, precis. Nej, men när vi mötte Sykoja i VM, så när vi vann, så är det en fördel.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Förlorat än så hade det inte varit roligt, kan jag säga. Men jag tror det känns rätt bra, för första matchen är alltid lite speciell också. Och spanjorerna på hemmaplan, de kommer nog ha en stor press på sådär. Så jag tror, kan vi få med oss en god känsla, ett bra resultat i Spanien, så kommer det kunna ge oss en bra energi för resterande mästerskap.
Du var öppen med det när vi pratades vid igår efter EM-uttagningen, och Jan Andersson har också sagt att initialt är du femte mittback i den här truppen. Siktar du ändå på spel i den där premiärmatchen, eller ser du det som lite utopi?
Nej, men det är väl lite som jag vet, och den diskussionen har vi vet min historik, vi vet vad jag är i dagsläget, och i dagsläget är ju inte aktuell att starta premiären, men både han och jag sa det igår, och jag vet att det är en månad kvar till premiären, men jag behöver ju komma upp ett antal snäpp för att jag ska säga att jag är aktuell för att spela den matchen, men det är inte så att jag kommer ta en cigarr och bara sitta tillbaka och inte ge det chansen, utan jag när jag väl har spelat på fotboll på söndag nu, och när jag väl går in i träningen där, det är två träningsmatcher, det är ett antal träningar in till mästerskapet, så kommer jag ju göra allt för att ta mig tillbaka till den formen jag vet jag kan ha om jag blir smärtfri och kommer upp i den nivån jag vet. Så, men jag vet också situationen jag har varit i, och att det är lång väg dit för att bli aktuell att spela matcher i startelvan.
Är du samma typ av lagkapten i landslaget som i HIF?
Ja, det tror jag. Jag är ju samma person, varken om jag har kaptensmedel eller inte, och i alla de lagen jag har varit. Så det, jag tycker nog inte det är någon större skillnad på det. Det tycker jag inte.
Kan vi slå fast att detta är det sista du gör i landslaget?
Ja, det kan vi slå fast till 110%.
Ser du en självklar ersättare till dig som kapten i landslaget?
Det är ganska skönt att inte jag är förbundskapten och behöver inte ens spekulera och diskutera med dig eller någon annan vem jag tycker ska vara lagkapten i svenska landslaget efter den dagen jag slutar. Så det lämnar jag helt och hållet till Janne och Peter, men det är klart att man har kanske några egna tankar och idéer, men det lantar du för mig.
Men kommer du säga det till Janne och Peter Wettergren?
Nej, inte om inte han frågar han mig och hur jag tycker och tänker, men det kan jag säga det, men jag tror inte han kommer fråga mig, och det behöver han inte heller, och det kan man inte önska heller.
I HIF då, den dagen du lägger skorna på hyllan, finns det någon given kapten där? Om man ser i dagens trupp, vad finns det att leka med då?
Det är jättesvårt och för mig att spekulera det också, för det blir ju såklart tränaren och kanske till viss del jag och så, men den dagen är nästa år, så då får vi ta den diskussionen och hur truppen ser ut då, men Anthony har gjort det extremt bra när han inte har spelat. Ja, precis, och en otrolig kille både på och utanför plan, fantastisk människa, och jobbar stenhårt för laget och gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det är många andra som kan vara aktuella. Så, men han är ju inte bra som vi ASS-kapten nu när matcherna inte jag kan spela.
Tycker du att ni i HIF har hanterat dig på läktaren när du inte har varit på planen och gormat och skrikit och varit den du är med alla dina ledaregenskaper? Tycker du att HIF har hanterat det på ett bra sätt? För det blev ju tomrum att fylla. Inte minst ledarskapsmässigt, tänker jag.
Nej, jag har försökt vara lite tystare nu faktiskt. Som jag jämför med förra året på läktaren, så var jag väldigt gapig och jag kan inte hålla mig igen. Men jag har försökt den här säsongen, de matcherna jag inte har spelat, försökt vara lite tyst i alla fall för att se att någon annan också. Jag tycker Anton har gjort jättebra och säga omklassrummet. Jag vill ju att fler ska ta ansvar, jag vill att fler ska höras. Det är extremt viktigt i lagsport att det är många som tar ansvar, och det kan inte, behöver inte vara 11 man, men det kan behöva vara 3-4 på plan i alla fall som tar det ansvaret då. Och det är något som Jörgen har pushat för sedan dag ett, att vi är inte tillräckligt verbala på träningar, på matcher och runt omkring, och det är något som vi försökt bygga upp under hela säsongen, hela försäsongen, att fler ska ta ansvar, fler måste lyfta sig. För det är väldigt viktigt, och jag tycker det har blivit mycket bättre. Det har blivit mycket, mycket bättre under säsongens gånger, men vi kan bli ännu bättre, men vi är på rätt väg, och Det kommer att krävas, och lite som jag sa till dig innan också för några intervjuer sen, när vi tittar på nya spelare, när vi tittar på spelare som ska in, så är det också en väldigt nyckeldel i perspektivet av spelarna, att vi vill ha in karaktärer och vi vill ha in spelare som tar ansvar, som lyfter laget, som pratar och är ledare på plan.
När du sitter på läktaren och inte kan spela, går du ner i omklädningsrummet i halvtidspausen exempelvis?
Jag gjorde inte det, jag har inte gjort det, för jag vill inte vara inne och påverka spelarna i pausen. Det är Jörgen och ledarteamet som gör det, och spelarna ska ta det ansvar, för de är inne på plan, de är inne i matchen, och sen om det är något specifikt som kanske händer eller som jag ser, men jag tycker den ledarteamet vi har och den kunskapen vi har där och de spelarna vi har, så är det bättre att någon gång går ner, någon gång inte ner, men nu senare så har jag inte gått ner, och det, jag tycker inte det ska behövas.
Även om du inte skulle göra en enda sekund under EM i sommar, ser du att du har en nyckelroll sett till gruppdynamik? För jag misstänker att det är speciellt att vara i en mästerskapsbubbla. Går ni hela vägen så är ni tillsammans i en och en halv månad. Ja. Och då är väl gruppdynamik en nyckelfaktor, eller?
Jag ska säga att det kan vara en avgörande faktor för att nå framgång. Och det är kanske svårt för dem som inte har varit i en sån här bubbla eller varit i ett mästerskap i den här, när man är tillsammans utan familj, utan de som man träffar vardagen, så blir det en speciell situation. Och framförallt nu när vi förmodligen inte, eller vi kommer inte få träffa någon utomstående. Förra mästerskapet så hade vi andra hotellgäster och lite sådana. Jag tror inte det kommer vara en enda annan hotellgäst på de här ställena vi kommer vara nu. Så det är en speciell känsla. Är man där 3-4 veckor så är det inga problem överhuvudtaget. Men när du börjar komma ut på 5, 6, 7, 8, det börjar ta på en. Och det gäller att vi skapar en miljö där som kan hantera det och hitta på saker som gör att vi inte går varandra på nerverna och skapar en irritation som gör att vi inte kan prestera på träningarna och på matcher. Så den är väldigt viktig, och vi har en extremt bra lagsammanhang, en extremt bra miljö tillsammans allihopa, och den ska vi fortsätta med att ha. Då krävs det olika typer av personligheter i en sån här grupp.
Vilken roll tar du där? Vad gör du för att bidra till en god gruppdynamik?
Nej, men jag är ju länken mellan Janne och spelartruppen på det sättet. Det spelarna vill få ut av olika situationer kan jag ta med Janne och leda staben. På plan är jag den vanliga som jag är här, och någon annanstans jag pushar och ger energi och får alla att bli så bra som möjligt. Och utanför ser jag till att alla mår bra. Om det behövs någonting eller är någonting som saknas eller ja, vad det nu kan vara, utan jag försöker vara den som ser till att alla har det bra.
Vi skulle ju återkomma till mittbacksuppsättningen. Där finns ju du, där finns Victor Nilsson Lindelöf, Pontus Jansson, Marcus Danielsson och Filip Lander. Det har varit en del skadeproblem, och kinesiska ligan där Danielsson spelar har legat ner och så. Köper du att det finns en viss oro kring svenska landslagets mittbacksuppsättning?
Alltså, det får ju ni folk utanför tycka och tänka. Jag har ju spelat med alla av dem i någon typ av match, situation, träning och match. Och jag vet hur duktiga de är. Så jag känner ingen oro. Vi har bra spelare på alla positioner. Och det enda som kan vara lite, som du säger, orosmoment är ju att det har varit lite skadehistorik. Pontus gjorde operation, Helander har ett problem med ett knä, jag har haft min skadehistorik. Danielsson har inte spelat så mycket med tanke på kinesiska ligan har varit, var väl inställd förra året, och nu har de precis kommit igång och spelat ett få antal matcher. Men det är långt till första matchen, det är många träningar, 2 träningsmatcher. Så jag känner ingen, och jag vet att det finns kvalitet i alla mittbackar som är med i truppen.
Tanken att du ska få spel till någon av träningsmatcherna, har ni pratat något?
Nej, jag har inte pratat något om det, utan jag fokuserar på den här veckan, och sen är det landslaget ett fokus från och med måndag. Sen får vi se var jag är, min status och allt runt omkring, men jag kommer göra allt vad jag kan för att prestera på så bra som möjligt. Sen om det räcker till spel, det får vi se.
Vi riktar blickarna ännu mer mot HIF och din vardag som spelare, lagkapten, sportchef. Lite scout också misstänker jag. Hur får du ihop allt? Hur är det möjligt?
att ha ett bra team runt omkring sig är nyckeln i den här rollen. Jag tror det gäller inte bara Helsingborgs IF, utan jag tror det gäller alla föreningar. En sportchef kan inte göra allt. Om du frågar de större klubbarna så har de jättemånga människor runt omkring sig som gör ett otroligt jobb för dem. Och det gäller lika så här. Vi har inte den största organisationen, så vi gäller att vi hittar andra vägar för att nå de resultaten vi vill och komma dit vi vill. Som jag sagt flera gånger, jag har Joel här som är extremt nära och jag kan bolla med alla möjliga saker. Robin tyvärr har han slutat, men han var väldigt nära mig innan.
Robin Lundgren.
Precis. Vi har Micke som akademichef. Vi har en tränarstab som besitter en otrolig erfarenhet. Jürgen, Sven och Lindström. Vi har ett antal gamla HFR som vi har, som jag har börjat skapa en nära relation med. Jürgen har skapat en del med vissa. Vi har gamla tränare som har varit i föreningen, som har ett stort HF-hjärta, som sitter på otrolig kunskap, som inte just nu är aktiva i några olika roller, som vi kan då, som vill hjälpa oss, stötta oss och vid behov. Så jag känner att vi börjar sätta en organisation nu som gör att alla de delar som behövs fylls. Vi har en styrelse där två stycken är inriktade på sporten, med Stavros och Marcus Holgersson, som finns där som bollplank med sin erfarenhet och sina tankar och idéer. Så folk behöver inte vara oroliga. Vi har stenkoll på det som ska ha kolls på. Sen såklart vill vi också i föreningen steg för steg växa, fylla på de positioner som vi tycker vi behöver fylla på. Men vi är i en verklighet där vi inte kan göra det i dagsläget. Och då gäller det att vi tar ett ansvar ihop tillsammans och fyller de platser som vi behöver fylla.
Vilka är de här före detta spelarna och tränarna som ni tar hjälp av?
Det är många, så jag vill inte glömma någon, men det är Skula som på Island, det är Gashi i Norge, det är Rein Almqvist, det är Andreas Jakobsson, Ola Nilsson, Ulrik Jans, alltså det är massvis med spelare som Jürgen och jag har haft lunch med, och Sven och Lindström, det är många jag pratar med som tycker om HF väldigt mycket. Det finns klubbar i närområdet som har ett stort HF-hjärta. Ängelholm har vi nära relation med, Eskil har vi nära relation med, Torn har vi börjat skapas, det är Hässleholm. Så det börjas, vi är inte i hamn på alla punkter, men det är ingen quick fix det här, utan den relationen som vi nu börjar skapa, som kanske inte funnits där på den nivån vi har velat, den börjar växa fram här nu. Och jag tror klubbarna är närmare, att allt från division 6-7 upp till division 1 känner att vi vill vara nära dem, vi vill skapa relationer, vi vill ha ett samarbete. Jag tror de flesta bör känna att vi är på det spåret nu, på den vägen som vi vill vara. Så, men det är inget som kommer vara klart om en månad, utan det är en lång process kvar för att komma dit. Men det känns väldigt positivt när vi snackar med klubbarna.
Och det handlar mer än om att inom situationstecken bara dammsuga småklubbarna på guldkorn.
Absolut.
De här relationerna handlar om mer. Vad mer handlar det om?
Lika mycket som att vi ska få in talanger här som i slutändan kan bli HFs A-lagsspelare och komma ut i Europa, lika så vill vi hjälpa klubbarna med utbildningar, med förstärka deras organisation, förstärka deras spelartrupp. Jag tror om du kollar närklubbarna i området, om du kollar Ängelholm, om du kollar Hittarp, om du kollar Eskil med flera, så det är rätt många HF-killar som är i de här klubbarna som spelar deras A-lag, spelar deras ungdomslag. Så, och det vill vi fortsätta med. Vi vill hjälpa klubben. Vi vill att Helsingborgsområdet ska komma upp i så höga nivåer som möjligt. Vi vill spela allsvenskan, vi vill ha superettan, vi vill ha division 1-lag. Vi vill stärka hela Helsingborgsområdet. Vi vill bli så starka så att det här området försörjer sig själv med duktiga fotbollsspelare. Och det krävs det att vi jobbar tillsammans och inte mot varandra.
Ni vill få igång ett kretslopp?
Ja, så kan man säga.
Och det kretsloppet har inte riktigt funnits på senare år?
Nej, det tycker jag inte. Och det får vi vara självkritiska. Vi har inte varit tillräckligt öppna, vi har inte varit tillräckligt nära och haft de här relationerna. Samtidigt, de klubbarna som vi pratar med måste också vilja det, måste också vara öppna för det. Och det tycker jag de är nu när vi pratar. Och så det känns jätteroligt, jättepositivt att när vi pratar med klubbarna och Micke och Holgersson
Micke Dahlberg,
ja, precis, och Holgersson träffar dem varje match på Olympia, och jag är ute och träffar dem, jag var tränare, titta på en match på Torn förra veckan när de mötte Kviding ute i Torn och prata med dem och komma vid nu när Division 2-lagen förhoppningsvis får spela fotboll nu här nu igen. Ängelholm, Eskil, Hässleholm och de här får börja spela match och ut och snacka med dem och träffa dem och bjuda in dem här. Så det, vi är på god väg och det känns jätteroligt.
Har HIF suttit på en för hög häst tidigare som du ser då?
Jag hoppas inte det är så, men jag tror nog att den bilden är utifrån. Och den gäller att vi bryter ner och visar att det ska inte vara så om den bilden finns. Så det, och det, den feedbacken vi får nu, de samtalen vi har, känns som att det är på, verkligen på rätt väg.
Jag nämnde ju liksom dina alla olika uppgifter i den här fotbollsvärlden. Har du suttit på för många stolar i period, känner du?
Alltså det har jag väl visst, för vissa jag kunde inte säga nej till som jag borde ha sagt nej till. Men om man tittar på hur jag var 19 tills jag är där jag är nu, så är jag ett helt annat mentalt stadie. Där jag inser att fotbollen börjar närma sig ett slut på ett annat sätt. Jag var inte redo, hade skadan, jag var inte redo att säga nej när skadan fanns där 19. Jag är på ett annat situation nu om skadan inte funkar och att den går sönder igen. Att jag känner att jag är i en annan mental stadie där jag kan säga, men nu räcker det. Nu struntar jag i fotbollen och bara fokuserar på det här. Så jag mår bättre, om man säger så, inombords. Jag känner inte en ångest, frustration, ilska som jag gjorde 1920. Utan nu är jag i en helt annan mental stadie och då är det lättare att jobba, lättare att göra saker när man mår bättre.
Har du pratat med någon för att må bra inombords?
Nej, det är klart att Joel har varit som alltså, ett stöd hela tiden och de närmsta så att säga. Jörgen är extremt bra energispridare och finns där hela tiden och Micke nu, Dahlberg och runt omkring. Så det är väl mer själv att man har kommit till insikt att man är 36 år, har aldrig varit skadad och man är ju fortfarande i huvudet och man är fortfarande 20. Jag vet fortfarande att min spelförståelse är minst lika bra som när jag var 18 i VM som den är nu. Min teknik, min fotbollskunskap är likadant. Men kroppen återhämtar inte på samma sätt. Den svarar inte på samma sätt. Och det har jag väl att den har fått en för annan förståelse för nu än vad jag hade då.
Det blev degradering från Allsvenskan förra året. Stor fråga, men vad brast? Varför blev det så?
Oj, det är nog mycket. Truppbygget blev inte klart. Pandemin kom när vi skulle få in kanske våra två spetsvarvningar i det läget. För mycket skador på oss äldre nyckelspelare. Lite marginaler mot oss i vissa situationer. Men överlag så var vi inte på en nivå som gör att vi höll oss kvar i Allsvenskan. Och det var mycket som spelade in i det tyvärr. Men det var inte alls tillräckligt bra helt enkelt. På många, många olika sätt.
Var det några spetsvärmningar som inte anlände på grund av pandemin?
Ja, vi hade ju... Tanken var ju när pandemin slog in att vi skulle varva in två spelare till. Som skulle vara spelare som skulle rakt in i startelvan. Men det blev ju tvärbroms där när vi såg prognoserna och vi såg hur föreningen var på väg att gå. Och det var ju ett beslut vi var tvungna att ta.
Hade ni specifika spelare i princip klara?
Nej, inte så långt att vi var klara. Men det var ju, vi hade ju fått in... truppen hade ju börjat sätta sig och sen skulle det då in två spelare till typ för att ytterligare spetsa den. Men det gick ju inte när vi såg var vi var på väg.
Vilken del hade du i rekryteringsprocess både vad gäller spelare och ledare och att allt inte föll väl ut? Förra året, med tanke på hur det gick.
Jag var inte inblandad det är klart att jag var informerad. Men jag var inte delaktig i något på det sättet.
Låg du tillbaka om någon värvning?
Kanske någon.
Okej, okay, vilken?
Anthony hittar jag med hjälp av en holländsk agent.
Och det blev bra i alla fall?
Det blev väl helt okej.
Vilka är de tyngsta lärdomarna du har dragit under din relativt korta karriär som sportchef?
Oj, det är mycket. Det är ett väldigt stort arbetsområde. Det går inte alltid som man vill i vissa läge. Man vill ju att allting ska falla på plats snabbt. Men det är en lång process. Det är många viljor, det är många olika faktorer man ska få i hand för att få det att fungera. Men det är extremt lärorikt och jag får en extrem positiv energi av att gå till jobbet varje dag, för jag tycker det är extremt roligt att se när det börjar falla ihop pusselbitarna. Så det, jag känner en extrem glädje varje dag att gå till jobb, fast det är ett väldigt hårt jobb och tar mycket kraft på en, men det är väldigt skoj.
Du har nämnt Mikael Dahlberg några gånger som har spelat i klubben också. Mm. Jonas Olander lämnade i vintras och blev då ersatt av Mikael Dahlberg som akademichef. Mm. Hur mår ungdomsverksamheten?
Jag tycker det mår bra. Det har gjort hela tiden. Jonas gjorde ett väldigt bra jobb där och vi ligger bra till i Sverige på vår akademi. Och vi tar förhoppningsvis ytterligare kliv här från och med nu. Vi, som jag sa från första början, så är vår akademi livsviktig för oss. Vi vill satsa på den och vi behöver satsa på den ännu mer än vad vi gör i dagsläget. Och det är någonting vi måste titta på framöver. Hur kan vi göra det? Hur kan vi få ihop det och lägga ännu mer medel där? Och för mig är det ju extremt viktigt, och det har jag varit inne på nu 1000 gånger, känns det för, att Mickes roll var väldigt tydlig med när vi pratade om att jag vill att han ska vara med utanför huset än inne på Olympia. Våra tränare är tillräckligt kompetenta att bedriva en verksamhet med träning och så. Men vi behöver synas ute, vi behöver ha relationer med klubbarna runt omkring och hjälpas åt att växa i Helsingborg som är tillsammans. Så han har börjat bra på den delen. Han ska såklart fortfarande vara här och stötta våra tränare och utbildas och hjälpas åt på det sättet. Men jag tycker vi är på rätt väg.
Ni blev av med Jens Karlsson till Bodø Glimt, den norska succéklubben. Mm. Den nyheten har kommit lite i skymundan. Mm. Varför tror du han fick just den chansen? Det var ju enormt många ansökningar till just det jobbet och en klubb som... Ja, jätteek.
Ja, det går bra, absolut. Och en fantastisk resa de har gjort under ett antal år här nu. Jens är ju otroligt skicklig på som tränare och som utveckling av yngre spelare. Han har ju gjort det väldigt bra i Helsingborg under lång tid och var med i ungdomslandslagen där han har gjort det jättebra. Så han har haft ett bra rykte och har ett bra rykte. Sen vet jag inte hur Bodø Glimt sniffade upp han, men det var såklart väldigt tråkigt för oss att tappa han, för vi hade jättegärna velat ha kvar han. Men samtidigt som vi är en säljande klubb på spelarnivå, så måste vi också... När våra tränare lyckas göra det bra och får möjligheten att ta sig vidare och vill ta sig vidare, så klart vill vi hitta en lösning för han, och det gjorde vi. Men det var klart så tråkigt för oss.
Vilken är den mest spännande HF-talangen här och nu?
Här och nu? Vi har många, men jag tror nog att du vill gå in på Adam Kjed som är ute på tränar mycket nu och gjort några inhopp, som har... tagit otroliga framsteg den här försäsongen. Han var inte med från början av de spelarna som var tränare, men han visade med rätt attityd, rätt vilja i 19, och när han väl tog upp så har han tagit chansen så här långt och fortsätta utvecklas. Så vi ser en otroligt stor potential i han och många andra som har nu tagit chansen här i U21, gjort det jättebra. De som är på tränare gör det bra. Så jag tycker HIF har en intressant framtid med många yngre spelare. Vi har många yngre generationer, 04, 05 och 06, som ser väldigt intressant ut här. Så jag hoppas att de fortsätter den utveckling som de har visat så här långt och tar nästa steget. För det är skillnad att spela ungdomsfotboll mot seniorfotboll. Och det gäller att vara där karaktärsmässigt, fysiskt, för att kunna få ut den talangen de har.
Behöver HIF sälja någon spelare i sommar ur ett ekonomiskt perspektiv?
Vi har ju i vår budget att vi ska sälja för en summa. Och vi får väl se vad som händer här fram till sommaren. Och vilket intresse det finns för våra spelare. Sen får vi se om vi behöver eller ej. Men vi är som sagt en säljande klubb om det är rätt intresse och rätt bud. Och det var det inte inför säsongen i vintras när fönstret var öppet.
Det är allmänt känt att det fanns bud på Max Svensson och Anthony van den Hoek. Fanns det bud på andra spelare under vintern?
Nej, det var konkreta på de två.
Hur hur gjorde du när du skulle säga till dem att nej, vi har nobbat de här buden? Tar du upp dem på ditt kontor eller hur funkar den dialogen?
Ja, men det är ju en dialog såklart. Agenterna framförallt, men också spelarna. För jag vill att de ska vara medvetna om situationen. Att de är viktiga för oss. De har kontrakt. Och att nivåerna de vi pratar om är inte ens i närheten av de nivåerna som gör att vi kan acceptera att sälja dem. Och de var införstådda med det. De förstod situationen. Och de har visat rätt attityd sedan den dagen det fönstret stängde och jobbar stenhårt för att göra bra fönster för HF och hjälpa oss tillbaka upp i Allsvenskan. Sen får vi se om det finns något intresse på dem igen i sommar. Men det var inga konstigheter. Och så det är klart att som spelare vill man alltid ta sig vidare och komma ut och spela i Europa. Men jag har varit spelare också så jag förstår dem på ett visst sätt, men jag jobbar för klubben och jag har sagt väldigt tydligt att vi säljer spelarna, men det måste vara på en nivå som gör att vi kan rättfärda det.
Blir det inte lite speciellt när ni också delar omklädningsrum? Kan ni skilja på rollerna där?
Jag tror det, du får nästan fråga spelarna om det, men jag hoppas att spelarna ser mig som en väldigt ödmjuk människa och väldigt prestigelös, och de vet om att de kan komma till mig som spelare, som lagkapten. De kan ställa krav på mig, de kan skälla på mig på träningarna, de kan skälla på mig utanför träningen också, men för mig är det inte personligt, utan jag har en roll när jag är i omklädningsrummet, jag har en roll när jag är på kontoret, och jag försöker vara väldigt ödmjuk i alla de här samtalen, alla de här diskussionerna, och behandla mina lagkompisar och lagkamrater med den största respekten. Och jag hoppas de känner att det är så.
Vilka spelare i HFs A-trupp har ni stoppat in i ett försäljningsbart fack?
Alla våra spelare är försäljningsfack. Kanske inte jag, man vet aldrig, men det kan vara en annan roll då, de får köpa loss mig. Men det är klart att jag ser en otrolig potential i Löper.
Wilhelm Löper, en ny från AFC.
Ja, tycker jag är intressant. Vi har Kasper Videll som är en otrolig skicklig försvarsspelare som inte har fått så mycket spel ännu, men vi tror extremt mycket på. Det finns Charlie Ördebra, det finns Dennis Olsson som tyvärr åkte på en liten fraktur på tån, men snart tillbaka. Assad som förhoppningsvis kommer att klara sig tillbaka nu från sin skadehistorik och som det finns potential i. Max, Adam Kied med flera. Jag vill inte säga att det är helt plötsligt får vi ett bud på Lindegård eller någon annan, Rasmus eller någon annan som är lite äldre, men alla, såklart de yngre är väl ofta de som är störst potential att bli sålda, för det är ofta klubbarna tittar på de yngre spelarna, men det gäller för dem att prestera på plan för att vara aktuella för att klubbar att köpa dem. Så det, jag försöker vara väldigt tydlig med dem att fokusera på nyt. Gå inte runt och fundera på vad som ska hända om några månader eller i framtiden. För sen är till att göra bra för honom här på träningarna. Ni jobbar extra för att utvecklas, för att förbättras och prestera. När varje match när ni springer ut där ute så kommer det komma ett intresse. Går man runt och tänker på det för mycket och redan nu ser fram emot att spela i utlandet om ett halvår eller år eller två år, så ofta knyter det sig och det blir inte det. Man kommer inte upp på den nivån som man ska. Så fokusera på nuet.
Du och många andra har berömt Charlie Weber som steppat upp här efter att han kom tillbaka från utlåningen till Gais och klivit in på planen när du inte har kunnat vara där. Han har ett utgående kontrakt.
Det stämmer.
Status?
Just nu är status på alla våra utgående kontrakt att det finns just nu ingen dialog. Vi avvaktar fram till sommaren här och sen kommer den dialogen såklart bli mer intensiv med de spelare som inte har kontrakt. Men just nu fokuserar vi på att spela fram till sommaruppehållet och sen får vi se hur det blir efter när diskussionerna dras igång. Men jag kommer nu ha hyfsat tidig dialog med alla våra utgående spelars kontrakt, och för jag tycker det är respekt mot dem också, och att man så tidigt som möjligt kan ha en dialog med dem.
Så när du har kommit hem från EM så
kommer vi nog börja en viss dialog med de spelarna.
Hur mycket tänker ni på långsiktighet? Det har varit stor allians i spelartruppen varje vinter i flera år.
Så är det ju. Och nu när man skriver lite längre avtal så får man kritik för det. Och skriver man kortare avtal så får man kritik för det. Så det är Helsingborgs IF i ett nötskal. Men vi ser ju att, som du säger, det har varit för mycket. Och det har varit... vi vill ha en stomme som vi känner att det kommer alltid vara en viss rullans. Vissa spelare kommer lämna, vissa spelare kommer bli skadade och vi kommer ha några nyförvarv som kommer in. Men att försöka sätta en grund som vi känner en trygghet över, i alla fall en 2-3 års period, att där kommer inte hända så mycket och vi känner att det är spelare som har rätt inställning till Helsingborgs IF, vill vara Helsingborgs IF och vill vara med och ta nästa steg i Helsingborgs IF, att ta oss tillbaka dit vi har hemma. Och det tycker vi bara att sätta den stommen nu. Sen får vi se här, vi är ju lite felbalanserade på vissa positioner.
Vilka?
Nej, men vi har ju 4-9 i truppen till exempel. Vi har en högerback just nu i truppen. Vi har väldigt få ytterforwards och där är utgående kontrakt på max där till exempel. Så det är klart att vi tittar över truppen och det är en process vi håller på med här nu och ser vilka positioner vi kommer vilja få in folk på. Vilka positioner kan vi fylla på med våra ungdomsspelare som kommer upp från övrigt U19. Vi vill inte ta in spelare om vi känner att det finns potential i någon spelare i U19. Så det är den dialogen kommer att ha nu och intensifieras framöver. Så jag känner det är ett roligt arbete framöver och fylla på de positionerna för att bygga truppen inför hösten och sen inför nästa säsong.
När jag kikar på truppen så ser jag 9 olika nationaliteter.
Okay.
Kopplat till den lokala prägeln. Mm. Ska den siffran bli lägre? Är den siffran viktig?
Hur ser du på det? Jag sa ju till dig och HD från första början att för mig är det viktigt att den lokala förankringen blir bättre och blir starkare. Sen kan vi inte heller bara varva in lokala spelare om inte de är på den nivån som gör att det förstärker laget eller gör laget bättre. Vi har en lokal förankring i Assad, Alex Nilsson, Dennis Olsson. Vi får inte glömma att vi har rätt många i truppen sen innan som är helsingborgare, kommer från ungdomsländer eller kommit in. Jag är från Påarp, Rasmus på Viken och Langen här är från med flera. Så vi har lokal förankring i truppen redan. Men kan vi hitta en spelare i Eskilsminne, Ängelholm, Hässleholm med flera, det kommer att finnas andra lokalområden som är tillräckligt bra för att spela Helsingborgs IF, då ska vi inte titta utanför Helsingborgsområdet om de finns. Och det håller vi på att titta på vad det finns för spännande namn i området. Men vi ska inte bara varva spelare bara för att vi ska ha lokal förankring, utan de måste vara tillräckligt bra. Och det tycker vi de är, de vi har varvat. Dennis är ju extremt spännande.
En spelare som vissa har uppfattat fortfarande tillhör HF, men han tillhör inte HF, Marcus Olsson.
Nej.
Skadad och har inte kontrakt. Mm. Är ni intresserade av honom? Han kör fortfarande rehab.
Han kör rehab hos någon kille, jag tror det är Halmstad, men jag är inte säker. Men det finns en dialog. Marcus vet var vi står och han vill fokusera på sin rehab. Marcus är en otroligt duktig fotbollsspelare och vi får väl se nu hur rehaben går framöver. Men det finns en dialog, sen om det blir ett avtal framöver, det får vi se till sommaren och så. Men Marcus är absolut intressant för HF.
Hans tvillingbror Martin Olsson ska du dela omklädningsrum med nu igen. Han är också med i
EM-truppen. Han ska sparka ner på
träningen. Ja, för du är besviken att han inte stannar i HF.
Ja, det är ju såklart, för jag hade ju önskat att han spelar, för jag vet hur duktig han är. Och det visar inte minst när han är ute i landslaget. Men Martin och jag, det är inga konstigheter med oss, det är bra. Vi hade en bra dialog hela vägen och så jag visste att det kunde ske, att han hittade en annan möjlighet. Sen är det klart lite extra surt att han spelar kvar i Sverige. Jag hade önskat att han gick utomlands som han lämnade. Men vi har fått in en bra vänsterback, så det, jag gråter inte över det.
Trodde du att han skulle skriva på för en annan svensk klubb, eller du fick indikationer att...
Jag trodde väl, tills den dagen han sa nej, så trodde jag väl att han skulle spela Helsingborgs IF. Men vi var ju förberedda på att det inte kunde bli Helsingborgs IF. Så det var inget konstigt, utan det var inte så att vi satt på latsen och inte hade alternativ ifall han inte skrev på för oss.
Väntar ni för länge där, eller?
Nej, det tycker jag absolut inte. Hade Martin sagt ja till oss så hade vi fått en landslagsspelare i truppen. Sen var vi under lång process med ett alternativ till Martin under längre tid, men han kom inte loss från sin klubb, utan han skulle ju komma, han var överens och alltihopa, men tyvärr fick de lite skador precis i slutet.
Och då var det någon dansk klubb, eller?
Stämmer. Ja. Och sen fick vi ju möjligheten att få bud när han kunde bryta sitt avtal i Polen som inte vi visste om. Och det gick ju snabbt när det väl skedde. Så jag känner mig jättenöjd med det alternativet vi fick med bud. Var en otroligt bra kille, bra vänsterback och riktigt bra karaktär.
Vi har ju nämnt här att ekonomin inte är på topp. Det är den inte för särskilt många i dessa tider, ju i pandemitider. Men kollar man på den ekonomiska läggen i Superettan, så ska ni bara ta hem den här serien.
Det är så intressant. Jag hör att ni säger det, och det var någon annan artikel, jag tror det var Fotbollsskolan eller vad det var som hade oss. Jag vet inte om alla har koll på hur det ser ut i en trupp och en spelarbudget eller en sportbudget. Den siffran ni får, det är inte pengar som läggs rakt in i en spelartrupp. Det kan jag vara för tydlig här. Så den budgeten vi har på cirka 25 miljoner, det är inte till spelartruppen, utan det är vår hela sportbudget. Det är kontoret som har med sport att göra, det är alla ledare, alla akademispelare, chefer, tränare, dam. Så de får ni lugna sig lite. Jag tror vi har en ganska bra spelarbudget, spelartruppsbudget. Men om du jämför med Sundsvall, Falkenberg, Trelleborg, så tror jag inte vi sticker ut jättemycket om du jämför ren spelartruppsbudget. Så vi har en bra budget, det ska jag inte sticka ut, men vi har säkerligen en toppbudget i Superettan. Men det är inte så att den är mil ifrån. Om du tar spelartrupp mot de andra topplagen, så säger jag, på pappret i Superettan. Utan den är nog, vi är säkert lite bättre än en del av dem, men den är inte så att den är mil ifrån. Utan det är, den här budgeten är alltså hela sporten, så för att förtydliga.
Ja, det gjorde du nu, men ni är väl ändå etta i den ligan?
Jag kan ju inte de andras spelartruppsbudget, men hade du fått reda på vår snittlön i vår trupp, så hade du nu höjt din ögonbryn lite, så...
Nej, du får gärna berätta.
Nej, det kommer jag inte göra, men den är nu extremt mycket lägre än vad ni tror. Och alla andra tror.
Men när HIF spelar Superettan ska det rimligtvis finnas krav, och ni har ju resurser som vissa andra lag i serien inte har. Det är bara att konstatera.
Utan tvekan. Och det är ju också, det är ingen som vi grundar så att vi inte har, utan vi ska vara topplag i Superettan. Vi har som målsättning att vara med och kriga i toppen. Och det är väl ingen, varken jag eller någon annan, som har sagt att så inte är fallet. Men det är rätt intressant när alla skriver att vi har så dyr spelartrupp. Och jag tror som sagt ni hade varit väldigt överraskade när ni fått reda på vad vår spelartrupp kostar.
Är det viktigt att ni går upp direkt till Allsvenskan? Är det viktigt att ni firar ett avancemang till hösten?
Det viktigaste är när vi går upp att vi är redo för att vara uppe. Vi vill inte vara ett jojolag, vi vill inte gå upp och ner. Vi vill kunna gå upp och sen etablera oss och ta nästa steg. Om det blir i år, så är ingen mer nöjd än jag. Jag har som målsättning att vi ska gå upp i Allsvenskan i år. Inget snack om saken. Men vi måste göra det när vi är redo för det. Och jag hoppas det i år. Och jag hoppas att vi hela vägen med fightas i toppen. Och slåss om de platserna som krävs för att ta oss upp. Och gör vi det, då är vi redo för att vara kvar upp i Allsvenskan förhoppningsvis.
Hur mycket HIF kommer du tänka när du kliver in i EM-bubblan?
Jag tänker alltid HIF, för det har vi gjort de senaste, ja, när kom jag till HIF, när jag var 14-15. Så det är alltid HIF. Sen när jag är med landslaget och i den bubblan, så är det klart fullt fokus på landslaget. Men det är 24 timmar på dygn, och jag kommer nog ha några timmar på mitt hotellrum i min ensamhet, där jag kan lägga någon timme på HF om det skulle behövas. Men jag är ganska säker på att det finns kompetent folk här hemma i korridorerna som sköter det, om inte det är något specifikt som dyker upp. Men HF finns alltid med, och det finns hela tiden tills den dagen jag flyttar hem igen. Så det är inga konstigheter.
Strålande. Tack så mycket.
Tack själv.
Det är stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.